Det är fantastiskt med tillbedjan.
Det är fantastiskt med lovsången. Det är fantastiskt med bön. Det är fantastiskt med det här när vi tillsammans söker Gud. Om du kommer och du vet allt om Gud, då har vi liksom färdigt allt. Men om vi kommer tillsammans och söker Gud, hör du skillnaden i det? Då är det ju liksom någonting, vad kan hända? Vad ska Gud göra? Vad vill han säga till mig? Så vi behöver ha det där utrymmet i våra liv där vi inte vet allt, utan där vi är sökande och längtande och vill veta mer av Herren Gud, uppleva honom. Det sista är det som kallas för andlig sång. Jag berättade igår att jag har inte så lätt att bara gå in i andlig sång. Jag kan börja be ande nästan när som helst, börja tala lite unga. Men andlig sång är för mig, då vill jag vänta in en stund. Då vill jag känna att jag är tillbeden. Jag vill inte bara ta det. Och mina vänner, det är fler här som kan sjunga i anden. Jag vet det. Men vad som händer är att man måste säga, nu vill jag sjunga i anden. Och så öppnar man och talar ut i tungor och börjar sjunga i tungor. Tungotalet är vilja. Jag måste öppna min mun. För många år sedan så träffade jag en kvinna som ville bli andedöpt. Jag var ung. Jag var i Indien. Jag var 23 år. Och hon ville bli andedöpt. Men då sa hon, jag vill tänka, jag vill sitta själv och fundera ut det liksom. Och jag hade inte så mycket undervisning då, jag visste inte vad jag skulle säga till henne. Men jag förstod efteråt att tungotal är ju tungan talar, eller hur? Det går ju inte att tänka tungotal, förstår ni mig? Man kan säkert tänka tungotal, det är inte det jag menar. Men tungotalet är ju, förstår ni, man kan tänka på svenska, men det är ett språk som ska ut. Så tungan talar och tungan sjunger. Det är väldigt viktigt. Vi läste igår, Paulus sa till församlingen i Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet, jag tror att det är 14 och 15, 16 där. Så säger han att jag vill tala med förståndet. Jag vill sjunga med förståndet. Jag vill sjunga i anden, säger han. Så han säger ju att han vill sjunga i anden. Eller hur? Och så diskuterar vi det här, hur såg den församlingen ut? Och vi tror att den var ganska livlig. Den var ganska stökig. Och Paulus fick gå till rätta. Men då kom ju den här frågan. Vad tror ni Paulus hade sagt till oss? Jag skojar lite igår. Jag tänkte på den och det med Magnus här. Sjunger ni 50% i anden och 50% förståndiga sånger? Gör ni det här i lugn och ost? Och då när man säger så, du skakar på huvudet där borta. När man tänker det, nej absolut inte, eller hur? Och på något sätt så har vi tagit för givet att utrymmet, det vore orimligt tycker vi. Att man skulle kunna sjunga, låt oss säga vi sjunger i 20 minuter i en gudstjänst eller 30 minuter. Att 10-15 minuter skulle kunna vara sång i anden, det tycker vi är lite orimligt. Är ni med på det? Vi har redan där, så när jag säger det, jag tänkte jag måste säga det en gång till idag. När vi säger det så tycker vi att det är orimligt. Det var inte orimligt för församlingen i Korint. För Paulus måste säga till dem att det är underbart med sången i anden. Tycker ni inte det är härligt den här bönatmosfären vi har och lovsångsatmosfären? Visst är det härligt? Så jag menar, vi kan hålla på och fiska och vandra i den och be Gud om uppenbarelse och vänta in det profetiska, eller hur? Och vi kan vara i det, det är ju fantastiskt. Men någonstans kunde det vara skönt att höra liksom, förstå mig rätt här va? Vi går, alltså jag vet inte vad jag ska hitta på nu va? Men blott en dag, ett ögonblick i sänder. Åh, vilken hjälp. Jag menar, de här sångerna är så starka, det är bra med förståndssånger. Jag har använt dem så många gånger. Jag gjorde det på vägen hit. Han ger mera nåd när min börda blir större. Har någon haft en stor börda? Då är det väldigt härligt att sjunga ut förståndstexter. Så det gör jag gärna. Och jag är tacksam för det rika arvet. Men jag är också tacksam för att i gemenskap med andra sjunga i anden. Bara tillbe. Förstår ni? Bara vara där jag får dra ifrån Herren Gud. Det finns jättemycket jag skulle vilja ge er, och ni hör ju här att det finns många djuper. Ibland så tror jag, inte då den här tillbedjansången, för den behöver vi mer utav. Men ibland så tror jag att när vi har lovsånger och sånt, ibland så tar det över utrymmet när vi skulle be. Bön måste få ha en plats i en församling, inte sång. Utan bön, för bön gräver på ett sätt, arbetar och driver. Vi behöver, förstår ni, vi gör så många fack, vi gör så mycket motstånd mellan olika saker. Jag ser allting som mitt. Hela den rika andliga sångskatten, hela Guds ord, hela kyrkohistorien är ju saker jag kan hämta näring ur och bli välsignad utav. Så låt mig bara lägga fram det. Vi har ju redan hört ett härligt evangelium här ifrån, från, vad heter Henrik och Daniel här. Och vem läser? Britt, ja. Vi har redan hört ett underbart evangelium om pingstdagen. Denna dag som förändrar allt faktiskt. För det är precis som hon säger, de här lärjungarna, de saknade ju någonting. Jag vill börja idag min predikan i Johannes evangelium. Och ska där läsa om vad Jesus säger och pekar framåt. Och nu måste jag sätta fram en liten klocka åt mig själv. Alltså, för att annars så får ni en 2 timmars predikan här idag. Och det vill jag inte ni ska få uppleva. Det finns så mycket att säga. Jag ska be, säger Jesus, Fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Här har du löftet från Jesus. Jag ska be Fadern. Han ska ge er en annan hjälpare. Det betyder att det finns en hjälpare sedan tidigare. Annars skulle det inte behövas en annan hjälpare. Så vem är den första hjälparen? Ja, det är ju Jesus, eller hur? Han är sannoliken en hjälpare. Petrus håller på att sjunka ner i havet när han ska gå där. Då kommer hjälparen och lyfter honom upp, eller hur? De kommer till Jesus och vet inte, mästare, vad ska vi göra? Han ger dem råd. Han är hjälparen. Förstår ni det? Jesus är hjälpare. Och när han säger det ska komma en annan hjälpare, så är ju det en sådan som jag, sanningens ande. Det finns mycket, ni kan läsa Johannes 4, kapitel 14 och 16 och se mycket om sanningens ande, den andra hjälparen, en sån som jag. Han ska ta det som är av mig, säger Jesus, och beskriver anden som så att säga en egen person, men av samma väsen som han. Fader, son och helig ande är Gud. Och de är Herren allihopa. Herren anden, Herren Kristus, Herren Gud, Herren Fadern. Så de hör ihop. Men han säger, jag ska ge en annan hjälpare. Och då vet ni att när man har en hjälpare, det kanske ni inte vet, då har man inte en snuttefilt. Åh, nu är det jobbigt, hjälp mig. Snälla, nu behöver jag hjälp, hjälp mig. Du behöver hjälp, hjälp mig. Ja, vår Gud hjälper oss, men han är ingen snuttefilt. Jesus kom som hjälpare. Han tittade Petrus i ögonen och sa, Satan, vik hädan. Är ni med på det? Det var ganska starkt. Alla lärjungarna, vad är det med er tro? Han förmanade dem jättemycket. Han var stentuff med dem. En hjälpare är inte till för att bara vara en snuttefilt. Han är till för att forma, för att fostra. Jag har varit med dem när den heliga ande ger mig väldigt starka saker som handlar om mig. Och där jag blir förmanad. Jag känner det som att blixten kommer ifrån himlen liksom och boom. Och jag känner att jag måste omvända mig. Den heliga ande kommer för att överbevisa världen, står på ett annat ställe. Så vi kan aldrig ha den heliga ande i vår lilla låda. Vi ska plocka upp honom nu så ska han trösta mig. Det hjälper en, åh vad fint, jag har någonting bra här. Nej, då har du missförstått, vi talar om Gud. Och Gud är inte min lilla snuttefilt och min lilla hjälpare. Han är hjälparen som kommer för att resa mig ur den gamla människan. Resa mig ur mitt fallna tillstånd. Resa mig genom det som är synd och liksom djävulskap. Och föra mig till seger, till liv, till liksom kraft. Det var inget amen på det. Ja, tack så mycket. Det är väl ganska bra. Förstår ni hur jag menar här? Ja, det är bra. Han sitter helt antecknad. Det är jättebra. Nej, men hjälparen är ju, förstår ni det? Om vi bara gör honom till den här kramgoa som ska ta hand om oss och Gud är på det sättet, då har du en fel gudsbild. Faktiskt. Gud är god. Det första som sägs om Gud när Moses möter honom på bergen, att Gud är barmhärtig. Men det nästa som sägs är att han är full av nåd och sanning. Och sanningen, mina vänner, den är inte så där bekväm alltid. Jag tror ju att jag alltid har rätt. Det kanske inte du gör, men jag tror alltid att jag har rätt. Ända tills någon talar om för mig att jag har fel. Eller hur? Det är inte alltid roligt att medge att jag hade fel. Det är inte alltid roligt att säga förlåt mig. Det är inte alltid roligt när man kommer i en situation där man har haft fel i 10 år. Och säga jag har haft fel väldigt länge. Ni vet, vad händer med en? Jo, vi blir stolta, vi blir högmodiga. Vi har ju allt detta liksom på oss, eller hur? För att hålla vår fasad. Och ibland så kommer ingen innanför vår fasad. Men ära vare Gud, anden kommer oss till hjälp. Vi kan inte fly från Gud. Och att vi får omvända oss. Jag vill säga det här i en frikyrka, för vi behöver mycket mer av omvändelse i våra kyrkor. Vi behöver mycket omvändelse. Därför att omvändelsen hjälper oss till rätta med Gud. Eller att vi kommer på rätt, i rätt position. Jag kommer ihåg en gång, och det är ganska roligt, alltså när jag står uppe i en Norrlandsförsamling och predikar, och så säger jag, vi behöver omvända oss, någon behöver, eller inte någon, låt oss omvända oss någonting i den här, alltså allmänt öppet. Om du känner idag att jag behöver verkligen ta ställning och omvända mig, så ställ dig upp. Pang, vet du, en ställer sig rakt upp. Och det är den enda som ställer sig upp, och det är prästen i kyrkan intill. Det är den lutherska prästen. För i varje söndag så har de avlösning där de bekänner sina synder. Är ni med på det? Och jag har varit många gånger i lutherska eller EFS-sammanhang. Och man läser den här bönen, jag fattig syndare, ni vet, jag omvänder mig och allt det. Och det är på något sätt, ibland blir det så mycket ritual i det. Men i frikyrkan känner jag ibland att om någon säger jag har syndat, jag behöver omvändelse. Oj, vem är du som behöver omvändelse? Det blir liksom så här konstigt. Jag behöver omvända mig, jag har omvänt mig den här morgonen från saker. Jag har bett till Gud och sagt, det här kom in i min tankevärld. Det är ju det vanliga i vårt liv, att vi omvänder oss. Och anden kommer oss till hjälp. Vi behöver hjälparen. Vi behöver den heliga ande. Vad står det 26 där? 14 och 26. Men hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna om allt vad jag har sagt er. Är det någon som behöver bli påmind vad Jesus tänkte, sa och gjorde ibland? Ja visst, för vi tänker våra egna tankar. Vi tänker lösningar på vårt sätt. Så vi behöver en annan ande. Och det finns sådana berättelser i Bibeln om Kaleb och Josua, som när de skulle ge rapport om detta landet som var så svårt att inta, så hade de en annan ande. Så de sa, det går, med Guds hjälp så är det möjligt. Medan alla andra såg på jättarna, på problemen, på sina egna svagheter. De såg allt annat, och det gjorde Josua och Kaleb också. Men de hade en annan ande. Hjälparen kom till dem och sa, det här kommer ni ändå klara av, för Gud ska vara med er. Förstår du hur starkt det är att få ha med sig hjälparen? Så du behöver hjälparen, nu är jag väldigt sådär, men du behöver hjälparen, jag behöver hjälparen, vi behöver anden från Gud. Och då har du detta att Jesus då, vi bara backar lite snabbt här till ett par bibelord vi sa igår, men Apostlagärningarna 1 och 8. Jesus ska precis lämna lärjungarna. Och det är det här vi såg, de blev ju rädda. Plötsligt så var de själva. Alltså det är en sak att gå bakom Jesus. Det är en sak, bara ta det här nu. Nu sjunger jag anden. Jag ska göra det som ett väldigt konkret exempel. Det är väldigt lätt för någon annan att följa på. Fundera själv på hur det är att ställa dig upp här nu i eftermötet och börja sjunga anden så alla andra hör. Alltså att leda är alltid en mycket större utmaning. Och Jesus gick före, så han var ju alltid med lärjungarna. De gick alltid bakom. Och plötsligt så försvinner Jesus bort. Är ni med på det? Lärjungarna har alltså gått runt och botat sjuka. De har sett massor av mirakler. De har varit utsända från Jesus på olika uppdrag. Men nu känner de sig rädda. De känner sig övergivna. Precis det som Britt läste här. Oroade, de var inte starka i sig själva. Och då har vi ändå det här löftet där Jesus säger att ni ska vänta i Jerusalem när den helige ande kommer över er. Apostlagärningarna 1:8. Skall ni få kraft och ni skall bli mina vittnen. Vittnen handlar inte om att man åker hit och dit och vittnar om Jesus. Det handlar om att det jag äger vittnar om Jesus. Så man kan sitta still hela livet i lugnås och vittna om Jesus. Det har ingenting med att flacka hit och dit. Utan det handlar om vad som händer i ditt liv. Att vittna om Jesus. Men det vittnesbördet går ju till din granne. Det går till din dotter. Det går till din, förstår ni? Och den personen går över till grannbyn och någon åker bort. Och så kommer det gå ut i hela världen. Men det handlar inte om att flacka hit och dit. En del har den kallelsen. Stackars människor. Nej, förstår jag menar. Det är inte det det handlar om. Vittnesbördet finns lika mycket i en person som hela sitt liv bor på en och samma plats. Att bli vittnen handlar om att bli vittnen om vem Jesus är. Förstår ni? Det är inte en... Så det är bara hur vi lyser honom. Men vi kan inte lysa honom utan ni ska få kraft att bli vittnen. Kraft att lysa honom. Och då är vi inne på det. Då var vi inne på första Timoteusbrevet. Nej, andra Timoteusbrevet 2:7. Som vi också sa igår. Ska se om vi kan få upp det där. Andra Tim, förlåt, 1:7. Den ande Gud har gett oss, den gör oss inte modlösa. Är det någon som blivit modlös? Allihopa, självklart. Eller hur, va? Vi har blivit modlösa. Varifrån kom det? Ja, det kom inte ifrån Gud i himlen. Jag lovar. Gud kan överbevisa dig om saker och ting så att du på något sätt känner saker och ting. Absolut. Men Gud är inte modlöshetens ande. Han är upprättaren. Det betyder att han överbevisar dig för att vinna dig. Djävulen kommer för att anklaga dig. Han vill bara hålla ner dig. När djävulen kommer så kommer han med modlöshet och allt möjligt för att trycka ner oss. För han vill inte vi ska hitta ur det. Gud kommer med överbevisning för att när vi omvänder oss så blir vi starkare. När vi omvänder oss så kommer det liv ut ur oss. Så kom ihåg det. När du bara känner anklagelser över ditt liv och det finns ingen utväg, finns inget hopp, finns inget ljus. Det är inte Gud som talar till dig. Gud kan komma till dig väldigt starkt, men han kommer säga omvänd dig. Han kommer erbjuda en väg ut ur ditt mörker. Det gör djävulen aldrig. Förstår du det? Det här är väldigt viktigt, för många kristna blir bedragna av djävulens röst. Låt mig ta en liten paus där. Jag har med några böcker. Jag är ju förläggare, så ni får gärna titta på mitt lilla bokbord längst bak. Och man kan köpa böcker genom att beställa. Ämnet igår, och som jag ska komma lite mer till, är ju be den heliga ande. Alltså tungotalets syfte och kraft, vad som händer. Det här är en jättebra bok för dig som är andedöpt men vill förnya och komma vidare. Jag förstår på Magnus att det var lite av den boken som gjorde att jag är här idag. Han tycker att det är viktigt där, jag håller med. Sen har jag några andra böcker. Jag har en bok som heter Jag är ingen ängel. Det är den senaste boken, som handlar om en tjej som var fotomodell. Och som blev kristen som 16-åring men går in i hela modellindustrin. Och hon vinner alltså stora priser, något som heter Victoria's Secret. Så hon är en jätteberömd, skulle man kunna säga, eller skulle kunna bli, ska jag säga, underklädesmodell. Men någonstans där så tar det till slut stopp för henne. Och hon i sin frälsning vandrar vidare och upptäcker att jag måste lämna den här världen. Så hon på toppen av sin karriär går ut ur det. En väldigt stark berättelse. Och den här är jättebra, ska jag säga till er allihopa, för tonårstjejer. Som undrar, jag menar, mode är ju jättespännande, va? Att vara snygg och fin och allt där. Så det här är en jättebra bok för tonårstjejer som funderar just kring den identiteten. Få se en tjej som har levt hela det livet och som när hon är 21 år kliver av hela modellkarriären. Hon hade alla kontrakt skrivna, är ni med på det? Hon hade kunnat tjäna miljoner. Hon bara lämnar det, för det är viktigare för henne att följa Jesus. Det är väldigt starkt alltså. Sen har jag en bok som heter Radikalt lärjungaskap. Och hon är radikal, men för nästa år så firar vi 500 år med Luthers reformation. Men det fanns radikalare reformatorer. Det fanns de som ville gå längre än Luther. Luther gjorde mycket bra, han hade en del brister. En bra jude är en död jude. Det är ett citat av Martin Luther. Han var antisemit. Så han var inte så bra när det gällde det. Han trodde på statskyrka. Vi sitter i en frikyrka. Är ni med på det? Det fanns många saker. Han trodde att ja, det finns mycket han trodde. Den här boken tar oss med på resan till de andra reformatorerna som ville gå längre. Och här hittar vi spåren av de första frikyrkorna i Europa. Där kyrkan verkligen får mötas utan prästen, får mötas och läsa Bibeln, får tro Bibeln, får själva uppleva många sådana här saker. Så det är ett spår då. Sista är De tre stridsfälten, som är en bok som jag tycker alla kristna skulle läsa. Handlar om andlig krigföring. Och den här handlar om hur du, alltså den är fantastiskt bra. Den har gått ut i över 40 upplagor i USA. Det här är tredje upplagan i Sverige. Det här är en bok som handlar om det att vi talar gärna om mörkret och strida mot djävulen och sådana här saker. Det handlar inte så mycket om mörkret, det handlar om ljuset, mina vänner. Om vi närmar oss ljuset, ljuset blir stort och flyr mörkret. Och det är hela hans poäng. Och han talar om att befrielse i våra liv, det börjar med att vi börjar bekänna Jesus som Herre. Men det fullbordas när Jesus är Herre i våra hjärtan. Ser du det, att det är en resa? Vi bekänner Jesus som Herre, eller hur? Hur många av oss, jag ska inte be dig om det, men hur många gånger har inte vi sagt att Jesus är Herre och så tänker vi att det här klarar vi aldrig? Är ni med på vad jag menar? Vi bekänner rätt sak alltså, men vårt hjärta tror något annat. Så vi är på en resa där vi måste bli lärjungar, där vi måste formas av honom. Och den här Kristuslikheten. Den ande som Gud har gett oss, det är inte mörkrets ande, det är inte modlöshetens ande, utan det är kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Vilken ande som Gud har gett oss. Detta är vad han vill ge oss och vad vi ska få uppleva. Vi ska ta oss till första Korintherbrevet, kapitel 14. Jag sa igår, och jag vill bara säga det igen, för det finns så otroligt mycket missförstånd, så otroligt mycket saker som blivit fel när vi resonerar om saker och ting. Man kan vara den mest underbara människa utan att vara andedöpt och tala i tunga. Man kan vara den mest nitiska själavinnare utan att vara andedöpt och tala i tunga. Man kan bota sjuka utan att vara andedöpt och tala i tunga. Det finns mängder, alltså blanda inte ihop dem, säger man kan vara en urslaste av banditer och ha upplevt andedop och tala i tunga. Jag kan ju tala i tunga här och sen så kan jag gå ut och ljuga. Det finns ingenting som är, förstår du, jag kan som människa göra det, men det är inte vad anden vill naturligtvis. Förstår du det? Så låt oss inte blanda ihop integritet, karaktär, gåvor. Låt oss inte blanda ihop människors godhet. Förstår ni det? Det är väldigt viktigt. Så många människor bryter med det här på fel sätt. Utan vad det är att ni ska få, det är en gåva. Gud har ett erbjudande för alla människor i alla kyrkor, alla som har kommit till tro, som tar emot honom, att ni kan få kraft. Du kan få den. Du kan få den helige ande i ditt liv, i ditt hjärta. Jag sa det igår och jag repeterar mig bara, men den här berättelsen med Gunilla som alltså ber för oss den här helgen. Därför för en månad sedan så berättade hon för mig att hon blev andedöpt. Hon började tala i tungor. Hon har längtat efter det i 47 år. Hon är 74 år gammal. Förstår ni under de här 47 åren hur mycket hon kanske har bett för det, fått förbön för det, frågat människor varför hon inte talar i tungor. Förstår ni allt som kan ha byggts upp? Och så plötsligt så faller de här sakerna. Och hon bara kom. Hon bara förstod det. Och jag menar att alla kan få uppleva andedop och tungotal. Sen kan det ta olika tid. Och det kan finnas många själsliga låsningar. Men varför är det så viktigt för mig? Det är väldigt viktigt för mig. För jag tror att alla erbjuds denna godhet. Jag tror inte det är bara några exklusiva pingstvänner som ska få andedopet. Jag tror att det är ett erbjudande till var och en som tror. Det är alltså, men då måste vi förstå att det är en gåva, inte en prestige, inte en titel. Det är bara en gåva, det är en nåd. Och det kan du få. Och det kan du få vara med och berätta om för andra. Ta det här evangeliet, det är bara en liten del av det stora som Jesus har gjort på korset. När Jesus dör på korset så dör han för våra synder. Sen uppstår han, sen går han till Fadern. Och sen säger han, nu pappa, nu är det tid va? Ja, nu är det tid. Nu utgjuter vi den heliga ande. Och där på pingstdagen, och så får vi stampa allihopa. Ska vi stampa allihopa? Ja. Nej, men det var en väldigt bra illustration, eller hur? Pappa Gud och Kristus tillsammans kommer till församlingen och utgjuter anden över dem. De hade inte upplevt det förut. Tror du att Petrus älskade Jesus innan? Läs Bibeln så vet du att jag älskar dig, säger han. Var en herde för mina får, säger Jesus. Älskar du mig? Jag älskar dig. Men det saknades kraft i hans liv. Han behövde någonting mer i hans liv. Och så får han detta och kliver ut. Detta kan vi uppleva då. Jag ska läsa ett långt stycke och vi kan inte ta alla de här delarna. Men bara för att uppmuntra er här idag. Första Korintherbrevet 14 och vers 26. Så läser vi till kapitlet slut och där finns det många bitar då. Hur ska det vara, syskon, bröder och systrar? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala. Låt mig bara säga det, vi förklarade igår att det finns olika tungomål. Om vi står allihopa och ber till Gud, vi sjunger i anden, kan alla göra samtidigt. Vi kan allihopa be i anden samtidigt. Någon kanske vid mikrofon eller högre stämma kan leda, men vi andra kan bubbla och be lite stillsamt i vårt bönespråk. Men här har du då att någon plötsligt får ett profetiskt innehåll i sitt tungotal. Det finns olika tungomål. Då så behövs det någon som uttyder det. Finns det ingen som uttyder, skall den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Magnus talade ut igår ett tungotal. Men var var uttydningen? Jag tror att vi kommer få den här idag innan mötet är slut. Jag har en förväntan på det. Men intressant är att det står att den som talar ett tungomål ska veta att han blir uttydd. Vilken utmaning, Magnus. Hur vet jag om det jag nu säger? Det är ju bara att tala ut tungomålet är ju tro, eller hur, va? Hur ska jag veta att det möts av någon som tolkar det? Och vet du vad? Här handlar det om att vi måste växa i anden så att vi blir vissa om. Det är många saker som korintierna har på plats. Så här ska det vara, säger Paulus. Men här har vi mycket att lära oss. Mycket att formas i. Mycket som jag har frågor om. Två eller tre profeter ska tala. Och de andra ska pröva det som sägs. Så en har profetisk gåva och alla andra lyder under den. Det är inte vad det står. Det står att två eller tre profeter får tala. Ni får liksom inte ha för mycket uppenbarelse. Inte 10-12 stycken som trängs där fram och alla ska säga sin uppenbarelse. Jag har varit på platser där det är så. Jag var en gång på en bönekonferens i Kiev. Pastorer och ledare fastade och bad en vecka. Och jag kan säga att efter flera dagar alltså, när man ber och fastar, det är det enda man gör. Man har inga möten alltså. Vi hade ett bönemöte som pågick i 14 timmar. Sen går vi och lägger oss och sover och sen börjar vi nästa dag med lovsång i 2 timmar. Och sen så, förstår ni? Alltså det händer någonting. Man bara söker Gud tillsammans. Och folk fastar. Alltså det är en otrolig upplevelse. Och sen säger pastorn efter några dagar, ja, om någon vill dela ett profetiskt ord eller säga någonting så kan du komma fram. Det var en rad på 50 pers. Är du med? Och det går att göra, det passar ju inte in i det här sammanhanget. Men det var en stor konferens. Och den ena efter den andra delar, så här talar Gud, det här är en uppenbarelse. Jag fick en syn under den här sången igår, så såg jag det här, i natt drömde jag en dröm. Är ni med på? Man bara delar uppenbarelse, bara pålar fram. Varifrån kom det? Genom bön och fasta, genom att man söker Gud. Man kom inte dit med färdiga predikningar. Jag såg till och med en man som gick fram med en färdig predikan och sa, hörni, jag tänkte ta det här. Och efter en liten stund, han fick kolla på i 2 minuter, så sa en pastor där, du kan sätta dig ner nu, vi vill inte ha predikan här nu, du kan gå och sätta dig där. Och jag satt till, ja, så kan man också göra. Det var ganska spännande faktiskt. Det är inte tid för predikan nu ska vi höra vad Gud har talat till oss. Jag tyckte det var väldigt häftigt, Magnus, det är inte lätt att avbryta folk som predikar, eller? Det finns alltså uppenbarelser, det finns saker som kan hända när vi söker Gud. Och här talas det om att ha förväntan på det. Så låt profeterna kliva fram. Men det räcker med några stycken, och framförallt kring ett ämne. Sen är det klart att kan komma med olika saker. Här står också om någon sitter där och får en uppenbarelse. Jaha, det är någonting annat. Då ska den första tiga. Då kan man avbryta profeten och säga, vänta lite nu, händer det någonting här? Du kan sätta dig ner, det var jättebra det du profeterade om, kan du sätta dig ner? Vi håller ju inte på det här sättet, eller hur, va? Märker ni att det är lite humor i det här? Det ser nästan ut som, eller hur, va? Hur är det här? Jag vill få fram för dig att du ser en församling där alla bidrar. Där den som profeterar, det står att alla utforskar det, alla prövar det. Så det är inte liksom något, ja, det var fint att Magnus profeterade, då, härligt, ja, nu tar vi en bulle. Utan, vad sa han? Vad är det anden säger? Eller hur? Och så växer man alla inför det. Ni kan alla profetera. En i sänder, så att alla blir undervisade, alla blir tröstade. Alla kan profetera. Wow. Profeterar alla här inne? Det är några som är ärliga nog här och skakar på huvudet. Vi är lite svaga med profeterandet, eller hur? Vi är den karismatiska pingsväckelsen nu. Vi har anden i våra kyrkor. Förstår ni att vi har lite grejer att lära oss och upptäcka? Paulus säger faktiskt att alla kan profetera. Jag tror jag stannar där, jag ska inte läsa längre. Vi hade kunnat ta några saker till. Jag känner att här finns det tillräckligt med stoff alltså, för att förstå att församlingen som Paulus ser framför sig är en församling där alla människor fått del av anden och alla har någonting i sig som bubblar. Jag kan känna gode Gud, så är det inte alltid i mitt liv. Du har en bild utav mig. Därför jag kommer hit och jag predikar. Jag har under många år liksom förberett som den boken har jag skrivit. Jag har jobbat med bibelstudier. Så visst, jag har en massa saker här, va. Men ärligt talat, mina vänner, det är inte så nyttigt för oss. För frågan är vad Gud vill göra idag här, nu. Så om jag bara tar min kunskap och så kliver jag fram och briljerar med den, det leder ju ingenstans. Jag vill vara liksom transparent med er. Ni kan se mig, oh, han är den där på kanal 10, han är en duktig predikant. Jag vet inte vad ni har för bild, oh, han kan spela gitarren. Du kan måla upp mig som någonting. Jag är som du. Jag vill bara säga det så du verkligen förstår det. Jag är som du, jag har mina trötta dagar. Jag har mina ångestfyllda dagar. Jag har mina problemfyllda dagar. Jag har mina stressade dagar. Och jag glömmer bort det jag nu predikar för oss. Anden kan komma oss till hjälp mycket, mycket mer. Och jag behöver få komma till den här kyrkan idag. Jag behöver få vara med er. Därför när vi ber tillsammans så händer det saker i mitt liv. När vi söker Gud tillsammans så händer det någonting i mitt liv. Jag vill bryta det här att du tror att Magnus varje gång ska vara den som ger till församlingen. Han kommer ha någonting att ge. Den som är mötesledaren är den som ger. Musiken, sångaren är den som ger. Ja, man ger någonting. Men om vi förstår vad Paulus säger, så när ni kommer samman har var och en något att ge. Det vill säga, jag ska alltså åka härifrån och känna mig välsignad av er. Förstår du det? Det är inget krav nu, tolka mig inte. Ni förstår vad jag säger, det är liksom inte att jag ska kräva något av er. Det är absolut inte på det sättet, inte alls. Vad jag menar är att hela församlingen ska kunna känna att vi har gett till varandra. Inte att några har haft prästtjänsten framför de andra. Det är gamla testamentet. Nya testamentet är att anden kommer till församlingen. Kommer till de troende. Väldigt kort. Jag hinner inte mer. Förlåter ni mig om jag håller på en minut till? En minut till? Fem minuter till? Nej, inte fem minuter till.
Tre.
Vad sa du?
Tre.
Tre minuter till. Jag ska försöka hålla det kort, jag klarar inte tre minuter. Jag kommer ta fem, jag är ledsen. Men du har förvarnat i alla fall. Det här med ande, nådegåvor och de här bitarna. Låt oss bara se snabbt det, Romarbrevet 12. Får ni fram det? Så står det där en uppräkning av gåvor. Karisma på grekiska. Och det är gåva. Och där står det en uppräkning utav olika gåvor, allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktanke. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Är det allihopa där? Ja, det är det, va? Det är sju gåvor. Att vara barmhärtighet, att vara en ledare, att vara en givare, att vara en förmanare, att vara en profet är det första. Om du backar här på 7 och 6 här. Om vi tar 7:an igen. Tjänare, att tjäna och att undervisa. Då kallar vi det ibland för andliga nådegåvor. Jag tycker inte vi ska blanda ihop det här med de andliga nådegåvorna. Det här är gåvor. Jag kallar det för motivationsgåvor. Det här är någonting som finns i oss. Det här är skapat av Gud. Vi är olika. Har ni mött en människa som inte kan sluta ge dig saker? De ska ge dig fika och de ska ge dig gärna en present. Och de ska ge dig en kram och de ska bara ge. De är givare i sin sätt, va? Har ni mött andra människor som alltid har ett ord till att säga? Jo, men du, har du tänkt på det här perspektivet också? Ja, men du, den här sidan också. De är förmanare. Är ni med på det? Sen finns det det som här står som profeten, men jag tror att det är en väldigt specifik uppgift. Jag tror att analytikerna, som alltid ser igenom, som alltid analyserar allting. Och så har ni de här människorna som alltid är barmhärtiga. Ja, men hur är det? Hur mår du? Alltså, ni ler här. Jag kan ha bibelstudier alltså om de här sju gåvorna. De är jätteintressant att verkligen forska ut och se hur olika. Nu kommer min fråga till er. Behöver vi andedopet och tungotal och genombrott i anden för att leva ut något av det här? Nej, det behöver vi faktiskt inte. När jag går förbi, låt oss säga, som jag gjorde här om dagen, vilket är väldigt vanligt i Falköping, förbi på ICA Max och där sitter en tiggare. Då behöver inte jag, helige ande, vad är ditt, vad vill du nu? Helige ande, helige ande. Ska jag ge någonting till den här personen? Ska jag inte? Ska jag inte? Vad tänker du, helige ande? Jag behöver inte ens fråga helige ande. Jag behöver bara titta in i min plånbok. Jag behöver titta in i min själ och mitt hjärta och säga, jag kan ge, jag kan inte ge. Eller hur? När jag möter en människa så kan jag bestämma, hur är det? Magnus, hur mår du? Jag kan ju utöva barmhärtighet. Jag måste få vård om dig lite. Det kan jag bara bestämma. Det har väl ingenting med den helige ande att göra. Förstår ni vad jag menar? Sen kan anden ibland säga, nu måste du ringa Magnus. Det kan anden göra. Han kan påminna oss saker och ting och mana oss att gå in i de här gåvorna. Men de här gåvorna, för att sträcka mig ut i dem, jag behöver inte. Jag behöver inte tjäna, förstår ni? Jag behöver inte allt det här. Jag kan göra det. Första Korintierbrevet talar om de andliga nådegåvorna. Och igen, vi kan inte gå igenom alla dem. Det är en bibelstudium för en vecka här. Men vi kan titta snabbt. Vi har olika gåvor, ja. Men hos var och en uppenbara sig anden, så att det blir till nytta. Alla ska bli uppmuntrade. Är ni med på det? Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan får utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Kan jag bara bestämma mig för att profetera nu då? Utan anden? Nej, nu, eller hur? Kan jag bota sjuka då utan att anden är där? Förstår ni? Nu börjar vi titta på en lista, va? Vi säger att vi kan tala i tungomål och bönespråket kommer till mig. Men uppenbarelsen i tungotal, den måste alltså komma till mig. Anden måste komma med uttydning. Anden måste komma med uppenbarelse. Anden måste komma med läkedom. Gud måste själv komma, för jag kan inte förmedla ett helande. Ser ni hur beroende man blir? Nu är det helande, det finns många bottnar i det, så det i sig är liksom många olika. Men här talar vi om gåvorna. Och då ser du, här är det ett förlösande av anden uppifrån och ner. Det vi talade om förut, de andra gåvorna, att visa barmhärtighet, tjänande, det visar Kristus, men det kommer bara från mig. Det kan jag göra utan att anden säger, gå, ge Magnus en gåva. Det kan jag göra ändå. Eller hur? Det här är också viktigt. Ibland har jag mött pingstvänner som, de är så karismatiska så anden måste tala varje given sekund. Medan jag kan ju välja att bara göra någonting bra. Vi kan alltid göra bra saker. Eller hur? Det är ingenting emot. Det sista vi tar med är, bara för att tydliggöra det här då, är att det också finns tjänster. Vi tar Apostlärningarna 13. Där i församlingen i Antiochia så fanns det profeter och lärare. Och här har ni Barnabas, Simon som kallas Niger, Lucius från Kyrene, Manan, fosterbror till landsförsten Herodes, också Saulus. Och han var varken profet eller lärare, vi vet att han var apostel. Så han läggs till. I Efesierbrev 4 så talas det om fem olika tjänstegåvor. Det här är människor som bär. Så bara här nu då, så har vi snabbt, bara för att visa dig, här har du någon som är en profet. Hans tillgång till det profetiska är helt annan än din och min. Sen kan vi be Gud och vi kan få uppleva genombrott i den helige ande, hur vi får profetiska budskap. Och det kan alla uppleva. Och det står där, alla kan profetera. Men det finns alltså olika grader i gåvorna, olika djup, olika ansvar, olika delar. Så det finns mycket att utforska. Och egentligen de här mötena, nu ska jag avsluta här, har jag velat väcka er hunger. Det är min längtan, att få väcka er till förståelse att det finns många, många, många djup. Men det börjar med att vi också säger ja tack till anden. Och jag är säker på att många har gjort det. Men sen finns det nya ja tack, helige ande. Det finns nya ja tack, helige ande. Och sitter du här och du känner, jag har inte fått uppleva det med andedop och tungotal, då vill jag ta emot det idag kanske. Det är en gåva från Gud. Vi kommer göra så att i avslutningen här så lägger vi, jag lägger händerna, och Magnus är med och kanske fler, vi lägger händerna på dig och ber för dig. Det kanske är någon här som känner, jag behöver mer av andens nåd i mitt liv. Ja tack, vill du lägga händerna på mig? Då vill jag också lägga händerna på dig. Och så kan det vara något särskilt behov och du känner, ja, det här behöver jag hjälp med. Ja tack, helige ande, kan du komma? Låt mig få lägga händerna på dig. Låt oss få lägga händerna och be för dig idag. Bibeln är full av människor som gör upplevelser när de troende lägger sina händer på varandra och de ber. Tror vi på Herren Gud här inne? Tror vi på Guds ord? Tror vi på hans luften? Tror vi att Gud är levande och verksam idag? Då kan vi också tro att han är här hos oss i Lugnås just denna förmiddag. Ska vi stå upp tillsammans? Vi skapar ett bönutrymme en liten stund. Någon får gärna leda i bön. Bara vara öppna inför vad Gud gör. Under den tiden så får du bara söka dig fram, så ska vi be för dig.